Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. The Myth of Repressed Memory, False Memories and Allegations of Sexual Abuse är en sakprosabok av Elizabeth Loftus och Catherine Ketchum, utgiven 1994. Den hör hemma i gränslandet mellan psykologi, rättsfrågor och samhällsdebatt. Och den tar sig an en mycket omstridd fråga, nämligen om människor verkligen kan tränga undan minnen av sexuella övergrepp och senare återfå dem korrekt i terapi. Loftus är en av de mest kända forskarna inom minnespsykologi och boken använder både experimentell forskning och fallbeskrivningar för att visa hur minnen kan påverkas av succession, upprepade frågor och terapeutiska metoder som ibland saknar starkt vetenskapligt stöd. Syftet är inte bara att kritisera en viss terapitradition, utan också att varna för de juridiska och mänskliga konsekvenser som kan uppstå när osäkra minnen behandlas som säkra fakta. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, bokens huvudtes, att återfunna minnen inte automatiskt är sanna. Kärnan i boken är att ifrågasätta idén om bortträngda minnen som senare återvinns i oförändrad form. Loftus och Ketchum menar att många så kallade återfunna minnen istället kan vara falska minnen som vuxit fram genom succession, förväntningar och ledande frågor. Det gör boken till mer än en kritik av en enskild terapi. Den blir en uppgörelse med antagandet att stark övertygelse i sig bevisar äkthet. Resonemanget är viktigt eftersom sexualbrottsanklagelser ofta är känsliga och svåra att utreda. Författarna betonar att minne inte fungerar som en inspelning som bara ligger gömd och väntar, utan som en process som kan förändras över tid. Därför blir deras huvudpoäng metodologisk. Man måste skilja mellan subjektiv övertygelse och verifierbar historisk sanning. För det andra, hur suggestion i terapi kan forma falska minnen. Ett centralt spår i boken är kritiken mot terapeutiska tekniker som kan öka risken för felaktiga minnen. Det gäller till exempel hypnos, guidad visualisering, upprepade förhör och andra metoder där terapeuten eller processen antyder att ett visst trauma sannolikt har hänt. Loftus använder sin forskning om minnespåverkan för att visa att människor inte bara minns, utan också kan ledas att tro att de minns något som aldrig inträffade. Det gör frågan praktisk, inte bara teoretisk. Om en patient under lång tid uppmuntras att leta efter förträngda övergrepp kan själva sökandet bli en källa till naja minnesbild. Boken visar därmed hur vårdmetoder kan få oväntade konsekvenser när de bygger på starka förväntningar snarare än kontrollerade bevis. Det är också därför den blivit viktig i diskussioner om ansvarsfull psykoterapi och professionella riktlinjer. För det tredje, minne som formbart system, inte som exakt arkiv. Boken bygger på den bredare psykologiska idén att människans minne är formbart och känsligt för information som kommer efter själva händelsen. Loftus forskning är känd för att visa hur nya detaljer kan smyckas in i en persons minnesberättelse när personen får ledande information eller upprepade frågor. I boken används detta som ett grundargument mot föreställningen att starka känslor automatiskt garanterar korrekt återgivning. Istället framstår minnet som ett konstruktivt system där hjärnan aktivt återskapar det förflutna. Det innebär inte att alla minnen är falska, men det betyder att säkerhet, detaljrikedom och känslomässig intensitet inte räcker som bevis. Denna syn på minnet är en av bokens mest bestående bidrag, eftersom den har påverkat hur forskare, jurister och terapeuter tänker kring vittnesmål, barndomsminnen och traumaberättelser. För det fjärde, juridiska risker när terapiresultat blir bevis i rättssalen. En annan viktig dimension i boken är dess rättsliga konsekvenser. Loftus och Ketchum visar att återfunna minnen inte bara påverkar privatlivet och terapirummet, utan också kan leda till anklagelser, rättegångar och i vissa fall fällande domar. Problemet är att rättssystemet ofta måste fatta beslut trots osäker information, och då blir minnesfrågan avgörande. Om ett minne har formats eller förstärkts genom succession kan det få stora följder för både den som anklagar och den som anklagas. Boken argumenterar därför för försiktighet och för att minnespåståenden bör stödjas av oberoende bevis innan de används som grund för allvarliga rättsliga åtgärder. Denna juridiska varning gör boken särskilt inflytelserik eftersom den kopplar samman psykologisk forskning med principer om rättssäkerhet, bevisvärdering och skydd mot felaktiga domslut. Slutligen, kontroversen mellan stöd till överlevare och skydd mot falska anklagelser. Bokens mottagande visar varför ämnet är så laddat. Den har hyllats för att föra in vetenskaplig försiktighet i en starkt känslomässig debatt, men också kritiserats för att riskera att misstänkliggöra verkliga offer för sexuella övergrepp. Det här spänningsfältet är en del av bokens betydelse. eftersom den inte bara handlar om minnesforskning utan också om hur samhället ska väga olika former av sårbarhet mot varandra. Loftus och Ketchum försöker skydda människor från falska minnen och felaktiga anklagelser. Men kritiker har varnat för att samma skepticism kan göra det svårare för utsatta att bli trodda. Boken blir därmed ett exempel på hur vetenskaplig argumentation kan få sociala och moraliska konsekvenser långt utanför akademin. Just denna konflikt gör den relevant för läsare som vill förstå både psykologins möjligheter och dess begränsningar i verkliga konflikter. Sammanfattningsvis, The Myth of Repressed Memory passar särskilt bra för läsare som arbetar med psykologi, terapi, juridik eller utredningsfrågor. Men också för allmänläsare som vill förstå varför minne är så opålitligt när det gäller starka och långvariga berättelser om trauma. Bokens största styrka är att den förklarar en komplex kontrovers på ett tydligt sätt utan att förlora kopplingen till forskning och samhällskonsekvens. Den ger intellektuell nytta genom att visa hur succession, upprepning och förväntningar kan påverka det människor tror sig minnas. Samtidigt är den praktiskt viktig eftersom den påminner om att minnespåståenden aldrig bör behandlas slentrianmässigt, särskilt inte när de kan leda till allvarliga anklagelser. Jämfört med många andra böcker i samma fält står den ut genom att kombinera experimentell psykologi med ett tydligt juridiskt perspektiv. Och genom att den vågar ta sig an en mycket känslig samhällsdebatt med ett starkt fokus på bevis, metod och konsekvens. Om du vill stödja Dr. Elisabeth Loftus, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!